Olympic Village.
ABC wants news to take over.
Dear sports, you're in way over your head.
400 yards away from where this is happening.
We are the only people capable of following it live. This is our story, and we're keeping it.
Du kan lyssna i P1 klockan 1 imorgon. Producenter idag var Samon Bakhtiari och Sara Ek. Producent för OBS var Olof Åkerlund. Tekniker Viktor Chanel. Och jag heter Lisa Wall.
Hej, jag heter Andre Walden. Och i vår svarar jag på dina frågor i allvarligt talat.
Varför är stort bättre än litet eller precis lagom?
Vilka frågor skulle du vilja ha svar på?
Var föds nättrollen? Det är min fråga.
Skriv till mig på adressen allvarligttalat@sverigesradio.se.
Och det är Andre Walden och Majgull Axelsson som i vår turas om att svara på lyssnarnas frågor. Nu är klockan 8. Det är dags för nyheter i P1.
Ekonyheter. Diagnosen utmattningssyndrom ska tas bort och Socialstyrelsen får det uppdrag av regeringen att ta fram nya riktlinjer. Och socialminister Jakob Forssmed är positiv till att den här diagnosen avskaffas.
Jag tycker att det är bra att den försvinner och att vi på så sätt anknyter till den internationella forskningen och sätter diagnoser på det sätt som andra länder gör. Det ger oss större möjligheter att kunna ge rätt vård och behandling till människor som lider under stress och utmattningsrelaterade bekymmer.
Sverige är det enda land i världen som använder diagnosen utmattningssyndrom, konstaterar socialminister Jakob Forssmed. Men från och med 2028 tas den alltså bort. Bakgrunden är att Världshälsoorganisationen WHO ändrar sitt diagnossystem och nu får Socialstyrelsen i uppdrag att förbereda övergången.
Ta fram bästa möjliga kunskapsstöd till hälso- och sjukvården, försäkringsmedicinska beslutsstöd kring hur man sätter de här diagnoserna och framförallt vilken behandling som de här personerna ska kunna få. För det här syftar till att kunna göra bättre insatser.
Men de personer som idag har den här diagnosen, vad kommer det här att betyda för dem?
Det där ska vi ju också analysera, men man ska komma ihåg att det här ligger ett par år fram i tiden. Övergången kommer ske 2028 och det kommer vara så även i framtiden att man kommer kunna vara sjukskriven om man inte kan arbeta på grund av stressrelaterade tillstånd. Så att det förändras ju inte, men däremot på vilka grunder som diagnoser sätts.
Sa socialminister Jakob Forssmed och det var Lov Olsson som var reporter. USA:s justitieminister Pam Bondi har gett en federal åklagare i New York i uppdrag att yrka på dödsstraff för Luigi Mangione som misstänks för mordet på en United Healthcare-vd i New York i december. Bondi menar att beslutet är i linje med president Trumps presidentorder om att använda dödsstraff vid allvarliga brott. Under Joe Bidens tid som president så var hållningen den motsatta. Då infördes ett stopp för avrättningar för federala brott. En person har gripits misstänkt för en brand i en moské i Uddevalla natten till i fredags. Där skriver polisen på sin hemsida. Personen misstänks för att ha hällt brännbar vätska och sedan han tänt på. Polisen vill inte ge några ytterligare detaljer om det här. Pappers och industriarbetsgivarna har kommit överens om ett nytt tvåårigt avtal. Det följer industriavtalet som ju blev klart under natten till idag. Avtalet mellan LO-facket Pappers och industriarbetsgivarna ger 3,4% det första året och 2,8% det andra, medan resterande 0,2% avsätts till delpension, skriver Dagens Arbete. Det var Ekot med Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
Tisdagskvällen fortsätter strax med Ekonomiakuten. Maja Åström och hennes gäster reder ut frågor kring deklarationen.
Man hade ju önskat att man bara kunde så, ja men då bakar jag den här kakan och så gråter jag samtidigt, men ingen blir glad av det.
Möt bakinfluensen Camilla Hamid.
Jag jobbar ju med att sprida glädje och så kan jag inte ens glad själv. Jag känner mig liksom som en clown som fick alla andra att skratta men sen gick hem och grät.
Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Det var nog det tuffaste. Att jag behövde låtsas vara glad.
Deklarationerna har börjat skickas ut och i början av maj ska de vara inne. Därför blir det deklarationsdags i dagens avsnitt. Vi kommer att prata om rut och rot, om avdrag för dubbelt boende och hur man gör med investeringssparkontot i deklarationen. Med mera, med mera. Hej Jan Janowski, deklarationsexpert på Skatteverket.
Hej!
Och hej Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.
Hej!
Själv heter jag Maja Åström och det här är Ekonomiakuten. Vi satt ju här förra året och pratade om de här deklarationerna. Vilka nyheter gäller i år för 2025, Jan?
Det är ju andra året nu som vi får uppgifter från digitala plattformar. Förra året så hade vi endast en information om att en viss digital plattform hade skickat en uppgift om en specifik person. I år så har vi uppdaterat informationen i specifikationen då vi även tar med de inrapporterade beloppen från de här digitala plattformarna.
När du säger digitala plattformar, vad är det? Vad kan det handla om?
Vad är det? Jo, nej, men det är, har du till exempel hyrt ut din bostad via någon plattform på nätet eller sålt begagnad varor eller sålt personliga tjänster, alltså det man brukar kalla för gigarbete, alltså korttidsuppdrag. Den typen av plattformar, de är rapporteringsskyldiga sedan två år tillbaka.
Okej. Något annat?
Ja, vi har försökt att förenkla för de som ska deklarera utländska inkomster i inkomstdeklarationen. Tidigare så har ju de här personerna som ska deklarera den här typen av inkomster ofta behövt använda fritextfältet i övriga upplysningar. Och det är inte alltid helt lätt att veta vad ska in här, hur mycket information behövs och på vilket sätt. Så vi har uppdaterat deklarationen med specifika fält för just utländska inkomster.
Vad kan det vara för inkomster från utlandet? Är det vanligt?
Ja, det är vanligt. Det kan vara alla möjliga. Det är inte helt ovanligt att man jobbar utomlands nu för tiden. Även de äldre då som har jobbat utomlands får ofta då pensionsinkomster från utlandet. De ska också upp i deklarationen så länge man är obegränsad skattskyldig här. Väldigt vanligt att ha olika typer av finansiella konton i utlandet också. Och då kan det vara utdelningar och räntor och annat som ska upp.
Frida?
Ja, men nya fält i all ära. Det är väl så att det är inte så mycket superheta nyheter så i årets deklaration. Men däremot så, jag tänker på exempelvis rut- och rotavdraget. Det höjdes ju sista halvåret 2024, så det är ju en nyhet för den som ska deklarera rut- och rot. Man fick ju separata tak för rut- och rot. Det här var ju tillfälligt och då blev det en total skattereduktion med 150 000 kronor per person. Så det är någonting man måste ha med sig i alla fall när man deklarerar.
Bra. Vi börjar med första brevet som kommer från Nils Anders. Han har skrivit till oss på ekonomiakuten@sverigesradio.se med en fråga om med det vanligaste avdraget på deklarationen, nämligen dubbla bostäder. Så här lyder frågan. Hej, i januari tog jag examen från en utbildning och har nu börjat jobba. De första 1,5 åren kommer jag att veckopendla till en annan ort medan min fru bor kvar i vår bostad på bostadsorten. Min fråga är, hur fungerar det egentligen med avdrag för dubbla bostäder? Vad händer med summan i min plånbok när jag drar av? Med vänliga hälsningar, Nils Anders i Umeå. Ja, vad säger du Jan? Hur fungerar de här avdragen för dubbla bostäder?
Det finns ju absolut ett avdrag för dubbelt boende. Och har man då behövt flytta till en annan bostadsort på grund av sitt arbete och då skaffat en ny bostad på den nya arbetsorten men behållit den gamla bostaden.
På bostadsorten?
På bostadsorten, ja.
Så man brukar kalla det för arbetsort och bostadsort, eller?
Ja, precis. Men den nya orten kan ju bli sin
eventuellt,
bostadsort.
Ja.
Eventuellt, ja. Då får man göra avdrag då för dubbelt boende. Då gör man ju avdrag för det nya boendet på vad vi kallar här arbetsorten. Men då måste man ha övernattat där och det måste vara minst 50 kilometer mellan den gamla bostadsorten och arbetsorten för att kunna göra avdrag.
Okej. Och finns det en grundregel där som...
Man får ju göra avdrag i maximalt 2 år som grundregel. Sen finns det såklart undantag från det här. Är man gift eller sambo, ja men då kan man få göra avdrag upp till 5 år om det här dubbla boendet beror på ens partners förvärvsverksamhet, alltså i arbete, att den personen måste stanna kvar på den gamla orten på grund av sitt arbete. Ja, men då kan man göra avdrag upp till 5 år.
För Nils Anders är ju gift, nu vet vi inte vad hans fru jobbar med, men i 1,5 år ska han i alla fall ha tänkt göra detta. Hur mycket kan han dra av då?
Ja, men de faktiska bostadskostnaden på den nya orten. Så vad det kostar helt enkelt att bo där. Sen finns en liten specialare, alltså första månaden så kan man också göra avdrag för småutgifter och övriga utgifter. Då brukar man...
Som vad då?
Ja, men det är ett schablonavdrag på 87 kronor per dag, men det är endast den första månaden som man får göra avdrag för det. Sen vill jag gärna lägga till en sak apropå just frågan här från Lisanders, att han har en fru. Är det så att frun då flyttar med till den nya orten, då får man fortfarande göra avdrag om man behåller den gamla bostaden, men då skiftar man om. Då blir ju avdraget istället för just den gamla bostaden.
Om vi svarar på hans exempelfråga här då, så skriver ju han, om jag skattar 100 000 på ett år och drar av 50 000 för hyran, kan jag då tänka att jag ersätter skatt med hyra, eller blir den totala utgiften ändå över 100 000?
Mm. Man kan inte riktigt tänka på det sättet, just hur avdrag fungerar. För ett avdrag sänker ju inkomsten som skatten beräknas på. Så det hade varit lättare om man visste hur mycket han har i inkomst. Om vi säger att han har 400 000 kronor i beskattningsbar inkomst. Ja, men då drar man ju skatten på, man beräknar skatten på 400 000 kronor. Gör han ett avdrag på 50 000 kronor, då beräknar man istället skatten på 350 000 kronor. Så det är alltså skatteminskningen där som...
Som han får tänka in.
Ja, precis. Mm.
Frida, är det något du vill ta upp här?
Nej, men jag tänker ju som med alla avdrag så är det ju verkligen viktigt att ha koll på Skatteverkets krav, så att man inte liksom eldar för kråkorna och försöker få avdrag. Och så har man missat då exempelvis att liksom avståndet mellan arbetsort och bostadsort, det ska ju vara längre än 50 kilometer, precis som vi nämnde här. Eller ja, hur länge man kan få göra de här avdragen. Det är lite snäva krav när det gäller avdrag. Så att håll koll på dem, det är väl mitt inspel.
Men kan han börja dra av redan nu? Jag menar, det är ju först nästa år han kan dra av för 2025, tänker jag.
Ja, men så är det ju. Så att det är ju i 2026 års deklaration, om han inte väljer att skattejämka, vilket han ju skulle kunna göra.
Och det kan han göra?
Absolut. Mm. Allra lättast via e-tjänsten.
Okej, Nils Anders, om han då vill åka hem från jobborten till den här frun då, som han har på bostadsorten, kan han göra något avdrag för den resan? Jan?
Ja, det finns ett speciellt avdrag även för hemresor. Det är samma fält i inkomstdeklarationen, men det kallas för avdrag för hemresor. Och man får göra ett avdrag i veckan maximalt då. Och det är tur och retur som man får göra avdrag för. Och då är det det billigaste färdsättet mellan orterna. Sen får man göra avdrag för tåg eller buss även om det, eller flyg då, även om det inte är det billigaste.
Mm. Om jag fattar rätt så kommer Nils Anders ha en bit mellan hemort och arbetsort och kommer därför ha dubbla boende. Men om Nils Anders väljer att ta bilen, alltså inte skaffa en till bostad, vilket han nu har gjort, men om vi tänker oss lite bredare här, utan väljer att pendla till jobbet, hur kan han dra av den kostnaden, Frida?
Ja, men då kan han ju nyttja reseavdraget. Det är ju 25 kronor per mil med egen bil och lite lägre med förmånsbil om man har det. Men även här så är det ju så, som var inne på tidigare, det är ju lite snäva regler. Man kan bara få avdrag med kostnader som överstiger 11 000 kronor per år. Och sen så är det ju tidsvinstkrav här också, om han då vill ha avdrag för bilresor. Att han ska ha tjänat då minst 2 timmar genom att ha bilen, jämfört med om man skulle resa kollektivt. Det är ju ett sånt krav. Så att, ja, men det gäller att ha lite koll här. Jag tycker att Skatteverket har bra information, men också bra tjänst som hjälper en att göra det här resavdraget så att det blir rätt.
Mm. Hur funkar det med avdrag om det gäller tåg, buss och samåkning? Om vi ser utanför Nils Anders perspektiv.
Ja, men precis. Nej, men det gäller ju även där då, att man får avdrag med de kostnader som överstiger 11 000 kronor. Så att bor man exempelvis då i Stockholm, ja, då räcker det inte att köpa ett SL-kort exempelvis för att få avdrag.
Vad måste man tänka på när det kommer till det här resavdraget, John?
Ja, men det är precis det som Frida har nämnt här. När vi tittar på resavdraget, som är det absolut vanligaste avdraget som görs, det är nästan 900 000 personer som gör det årligen, så är det oftast tidsvinsten som man har beräknat fel. Och det absolut vanligaste är att man beräknar andra typer av resor på väg till eller från jobbet när man beräknar den här tidsvinsten.
Det vill säga, vad menar du då?
Ja, men hämtar man barn på skola eller förskola och lämnar av dem där på vägen, det kanske är en liten omväg, så man tänker man, ja, men det är ju en del av min tid till jobbet. Ja, det är det, men inte när du beräknar avdraget, utan det ska vara dörr till dörr, kortaste vägen.
Och vad händer om man fuskar? Eller, okej, gör fel. Vad säger du?
Jo, nej, men ja, dels att man blir nekad avdraget naturligtvis då, om det upptäcks, så riskerar man att få betala en avgift, alltså så kallat skattetillägg.
Mm. Och hur ser det ut?
Ja, men skattetillägget, det brukar vara som grundregel 40% av den skatt som inte hade tagits ut om vi hade godtagit den oriktiga uppgiften.
Okej. Är det något annat som Frida du tänker på när det kommer till avdrag?
Nej, men jag tänker väl att vi lockas ju ofta i media kanske lite då. Här är de 70 mest lönsamma avdragen. Det är klart att man tror att man kan få avdrag liksom för det ena och det andra. Jag använder datorn hemma i jobbet. Är inte det någonting att få avdrag för ungefär? Och där tror jag att vi har generellt kanske en liten övertro kanske på vad vi får avdrag för. Om man tar exemplet då med liksom dator och sådär.
Surfplatta,
mobil.
Mobil
och annat. Alltså det är väl generellt väldigt svårt att visa då att det handlar om en extra levnadskostnad som man har. Alltså ofta har man ju kanske redan ett bredband hemma som man använder privat och så vidare. Eller ett mobilabonnemang där samtalen kanske är fria och gratis. Så det är svårt att visa då att det handlar om att det här har jag fått betala extra. Ofta är det ju någonting man redan har. Därför blir det väl mer och mer ovanligt att man kan göra de här avdragen.
Något du vill tillägga om detta?
Nej, men det stämmer. Det är helt riktigt. Så apropå, de där avdragen som ni är inne på här nu, det är så kallade övriga avdrag. Då, övrigt avdrag. 9 av 10 av de avdragen godkänns inte.
Frida, något som är vanligt att man gör avdrag för är ju aktier och andra värdepapper som fonder och så vidare. Hur funkar det?
Ja, det blir mindre och mindre vanligt kanske eftersom vår absolut mest populära sparform numera är ju investeringssparkonto. Då kvittar man inte vinster och förluster mot varandra. Då betalar man ju istället en årlig schablonskatt. Men om man har sålt av värdepapper från vanlig depå eller aktiefondkonto, det är en sån typ av sparform där man skattar för med 30% av vinsten. Då kan man ju göra avdrag för förluster och kvitta vinster och förluster mot varandra helt enkelt för att få ner vinstskatten. Det här sker per automatik om man sålt av fonder. Har man sålt av aktier kan det bli lite krångligare. Då behöver man rapportera in vilken vinst man har gjort själv och göra de här avdragen själv då. Men det är viktigt att poängtera det här att väldigt många av oss har ju ett sparande numera på en så kallad schablonbeskattad plattform, det vill säga investeringssparkonto ISK.
Men om man har fått någonting i gåva eller en arv eller liknande, någon gammal depå?
Ja, då är det ju sannolikt så att man har de värdepapperna då på aktiefondkonto och depå. Då ska man betala 30% av skatten. Och det där kan bli lite klurigt. Dels om det är så att man har fått det i gåva, ja, då är för sig så kallade inköpspriset, eller hur man ska säga, då är ju det kanske noll då om man har fått det i gåva. Men är det så att man köpte aktierna för väldigt länge sedan, ja, då kanske man har glömt vad man köpte dem för, inköpspriset. Och då är det svårt att beräkna skatten, eller vinsten då. Och då kan det bli lite klurigt. Då finns det olika metoder för att räkna ut det här. Utan att bli för krånglig så är ju en metod, om man helt enkelt har glömt det, då kan man ta schablonmetoden, 20% av försäljningspriset. Så det är ett sätt att göra det lite enklare då.
Vad vänder man sig till om man vill veta om de andra metoderna? Är det Skatteverket eller till banken?
Ja, men jag skulle säga, egentligen så har ju Skatteverket bra hjälp även här. Jag tycker, och speciellt om det är så att det är lite, ännu lite krångligare, att det är så att det har hänt saker i ett bolag, alltså det kan vara nyemission eller det kan ha varit aktiesplitter eller du kanske har fått teckningsrätt. Ja, det finns massa saker som kan hända i ett bolag som gör att det känns kanske ännu mer krångligt. Ja. Men då finns det på Skatteverket, tycker jag, väldigt bra aktiehistorik där det står precis så här ska du deklarera den här bolagshändelsen. Så att det är väldigt tydligt just för att det här är ett krångligt område. Det är lätt att göra fel. Så att jag tycker till att börja med då, använd den digitala hjälp som finns. Ja, till att börja med, alltså deklarera digitalt. Då får du ju hjälp med liksom uträkningen så att inte det blir fel åtminstone. Men sen också kolla in det här stödet som faktiskt finns på Skatteverkets hemsida. Så det tycker jag man ska börja med. Är det superkrångligt ändå, ja, då får man ju kanske ringa. Helt enkelt, någon hjälptjänst då.
Jag lägger jättegärna till här, utöver aktiehistoriken så finns ju en beräkningstjänst här för omkostnadsbeloppet som är jättebra att använda.
Digitalt. Nästa mejl handlar en del om detta. Trogen lyssnare skriver till oss på ekonomiakuten@sverigesradio.se. Hej, om man sparar räntefonder på aktie- och fondkonton, behöver man göra något i deklarationen eller kommer automatiskt med i kontrolluppgifter från banken? Ja, det här är ju då inte det här som vi pratade om precis. Men fond, vad gäller för deklarationen, Frida?
Ja, men då kommer det ju faktiskt förtryckt från banken. Banken har rapporterat in till Skatteverket, så att uppgifterna är förtryckta. Sen gäller det ju alltid som alla uppgifter att man kontrollerar bara att det ser rätt ut. För det är ändå du som har det slutliga ansvaret att det är rätt och att det inte är något ytterligare som ska rapporteras. Men det kommer förtryckt. Så att det är lättare med fonder än med aktier. Men det allra enklaste är ju den som har ett investeringssparkonto, för då behöver du inte hålla på alls med de här, det här krånglet.
Och ISK då? Då är det inte så mycket krångel.
Nej, men det är ju det som är det fina, och det är väl därför som sparformen har blivit så pass populär, att det är ju inte, du behöver ju inte deklarera för varje affär du har gjort, utan du betalar den här schablonskatten årligen istället, och då slipper du ju hålla på med det här deklarationen. Så att det är som sagt, det tror jag är en anledning till att sparformen har blivit så pass populär.
Och nu är det väl så med ISK, nu skattar man inte ens på alla pengar man eventuellt har.
Nej, men det är ju så att det har införts en skattefri grundnivå på 150 000 kronor. Så att har man sparande som är under det, ja, då ska man ju inte betala skatt. Däremot så är det ju samma sak på kapitalförsäkring. Det är en sparform som fungerar ungefär på samma sätt. Men där dras faktiskt skatten av banken under året. Så att det gäller att ha liksom kontanter, likvider som det heter, på sitt konto ändå. För det dras faktiskt under hela året, och sen kommer du få tillbaka det i form av skatteåterbäring i nästa års deklaration. Så att ha pengar och, ja, som sagt, du får tillbaka pengarna istället. Det fungerar på lite annorlunda sätt. Mm. Det här behöver du inte tänka på när det gäller investeringssparkonto.
Men kapital.
Med en kapitalförsäkring.
Ja. Och det här med ISK, att det är skattefritt upp till 150 000, det gäller väl nästa års deklaration?
För det är
väl inte...
Ja, men det gör det ju, precis. Ja. Ja, men det kommer ju bli någonting för deklarationen 2026, och det är också där som du får då skatteåterbäringen vad det gäller avdraget för kapitalförsäkring.
Jan, har du något att tillägga om ISK?
Ja, det tycker jag var väldigt bra genomgång här, Frida, så inte jättemycket. Men däremot så kan man ju tänka på som förälder, om man sparar generellt sett, det behöver inte bara vara i ISK, men i olika typer av sparprodukter i barns namn, alltså för barnen. Att man håller koll på barnens deklaration ifall det är någonting som ska betalas in, till exempel en kvarskatt som ska betalas in på ens barns skattekonto.
Just det, kan vara bra att ha koll på att ens barn kan, även fast de inte är myndiga...
Precis.
Kan ha ett skattekonto.
Ja, man tänker ju oftast inte, en åttaåring ska väl inte behöva deklarera. Men är det så att man sparar till barnen, så kan det ju vara så.
I barnens namn.
I barnens namn, precis. Mm.
Nästa fråga kommer från Raul. Hej, jag har jobbat som så kallad gigjobbare så här efter gymnasiet. Korta på hos privatpersoner. Är det här deklaration av arbete eller näringsverksamhet? Snälla hjälp, hälsar Raul. Ja, Jan, vad säger du?
Mm, det är... sån här fråga, bedömningsfråga som är svår att svara på så här. Man behöver ha väldigt många omständigheter klart för sig.
Och vi vet inte ens vad man har tjänat.
Nej, vi vet ju inte. Nej, men precis. Om man tänker så här, varje år så finns det ett skattefritt belopp som man inte betalar någon skatt på. Och det beror ju på prisbas, eller baseras på prisbasbeloppet, så det ökar ju något varje år. I årets deklaration så är det 24 238 kronor. Har man tjänat mindre än så, ja, nej, då betalar man ingen skatt. Sen är det så här med gigjobb och så kallade korttidsarbeten. Man kanske har rastat hundar eller varit barnvakt och liknande. Ja, det beror på hur du, vad du gör, hur ofta du gör det och i vilket syfte. Vi pratar om regelbundenhet, att man gör det i vinstsyfte och att det ska försörja en. Ja, men då börjar det likna en näringsverksamhet, och då är det lite andra regler. Och då ska man dessutom deklarera det i en så kallad NE-bilaga, alltså näringsbilaga. Mm. Men vi har en gig-guide på vår hemsida som man jättegärna får använda. Allra lättast hittar man den om man går in på skatteverket.se och söker på gig. Så kommer man hitta den. För där fyller man bara i ens omständigheter, och då får man anpassad information baserat på vad det är man har fyllt i. Mm. Vad som gäller alltså.
Menar du att om man är barnvakt och är 16-17 år och har det lite som en sån här, man hjälper en granne? Vad?
Ja, nej, det är ju inte näringsverksamhet, och då är det inkomst och tjänst, och då gäller de här dryga 24 000 som gräns definitivt. Utan det gäller ju snarare de som gör det i vinstsyfte under en lång tid, och det ska vara deras huvudsakliga försörjning.
Och om vi lämnar Rahul men stannar i ungdomskategorin här. Om man ska deklarera för första gången i livet, hur vet man att det blir rätt?
Ja, en sak som alla egentligen tycker jag ska göra, och inte minst om man deklarerar för första gången, att kontrollera uppgifterna, att om de stämmer. Har man en arbetsgivare och inga egentligen andra saker som är förtryckta i deklarationen, då brukar det allt som ofta stämma. Men man kan till exempel kolla med sista lönespesen, den ackumulerade inkomsten, att den stämmer överens med vad som står i inkomstdeklarationen. I övrigt då, förstagångsdeklaranter, om man inte redan gjort det, nu är det väldigt många som har det, men skaffa digital brevlåda. Det är jättesmidigt, och då, det kanske inte gäller nu då, men för nästa års deklaration så får man ju deklarationen lite tidigare. Du får besluten digitalt, det är säkert. Jättebra att ha. Och när man deklarerar, om det är första gången, anmäl konto. För har man pengar att få tillbaka, skatteåterbäring, ja men då betalas de ut automatiskt om man har ett konto anmält. Och det behöver man bara göra en gång så länge man inte avslutar det kontot eller byter bank naturligtvis.
Mm. Och om man får en deklaration, då måste man deklarera.
Om man får en deklaration, då ska man deklarera. Även om man inte vill, så måste man, ja.
Hur kan man hjälpa till som förälder, Frida?
Men jag tänker att man kan sitta tillsammans och gå igenom. Förmodligen så är det här inte kanske en väldigt så komplicerad deklaration, utan det är egentligen kolla bara igenom uppgifterna och olika posterna, och sen är det säkerligen inte så mycket ändringar som behöver göras. Men det är ändå nyttigt att gå igenom tillsammans. Mm. Så att sitt ner och gå igenom det innan ni trycker på godkänd. Ha inte för bråttom.
Det är några regeländringar också i mina meddelanden.
Ja, men det stämmer. Mina meddelanden är infrastrukturen för digital post från offentlig verksamhet. Och där har skett en förändring där alla under 18 år nu får sin post på papper. Alltså även om man har en digital brevlåda som minderårig från innan, så får man inte det digitalt längre. Och anledningen till det här är att just vårdnadshavare inte ska missa viktiga handlingar, i det här fallet deklarationen, som kommer in i barns digitala brevlådor.
Sista frågan kommer från Åsa som skrivit till oss på ekonomiakuten@sverigesradio.se. Hej, jag lyssnade på avsnittet om ekonomi som singel och märkte att ni, i ett övrigt bra avsnitt, missade en av de stora orättvisorna man har som singel. Nämligen ROT- och RUT-avdraget som är per person och inte per hushåll. Detta gjorde att jag för några år sedan fick dela upp renoveringen på 2 år. Hade jag haft en partner hade jag kunnat göra båda samma år. Det är inte så att jag får halva priset på arbetskostnaden för att takbyte, målning med mera. Och jag behöver heller inte göra det hälften så ofta bara för att jag bor själv. Så om ni har ett avsnitt framöver där det här skulle passa att förklara varför summan för ROT och RUT är per person, så får ni väldigt gärna göra det. För jag förstår inte logiken. Hälsar Åsa. Ja, Jan, du kanske inte är helt rätt person att svara på den här frågan. Men vad säger du om den?
Ja, jag har full förståelse för det. Jag menar, ni har ju till och med gjort ett helt avsnitt om hur mycket dyrare det är som singel. Så ja, jag har full förståelse för att det känns orättvist att det ska vara på det sättet. Just exakt varför man har valt att utforma lagstiftningen som den är, ja, där får man nog gå in i förarbetena och titta vad syftet från lagstiftaren varas. Sen är det ju som med ROT- och RUT-avdrag. Det är just det, man kallar det för avdrag, men egentligen så är det ju en skattereduktion. Och den är ju kopplad till ens inkomst, eller snarare till hur mycket skatt man har betalat. För det är ju från skatten man drar av en skattereduktion. Och därför så är det ju per person också, just för att man måste kunna koppla arbetet och reduktionen mot ens egna inbetalda skatt. Så det är en liten förklaring då kanske.
Vad säger du, Frida? Om man bor sambo med en kompis, kan man nyttja dubbel ROT och RUT då?
Ja, det kan man ju om den personen också äger bostaden, är väl det korta svaret.
ROT och RUT är ett vanligt avdrag. Vad kan gå fel?
Ja, men det kan ju vara så om man exempelvis då slår i taket. Om det är så att man inte har tillräcklig inkomst heller för att få avdraget. Och då kan man ju fördela om det här mellan antingen då eventuell sambo som också äger bostaden eller make-maka. Så att... Och sen så hålla koll på beskattningsåret, tänker jag. Att det är det datumet som man betalar för arbetet som gäller.
Något annat, Jan, som du tänker på? Något med sambo till exempel?
Ja, nej, men jag tänkte kanske lägga till lite just det var vi inne på, om man har en bor tillsammans med en kompis eller liknande. Ja, för rotarbete så måste man ju äga någon del av bostaden. Rotarbete är lite annorlunda. Där behöver man ju inte äga bostaden. Om man ska bo där eller ha det som fritidsbostad då, så kan man ju dela på
den kostnaden,
ja, precis.
Vad säger du?
Nej, men att tänka på kan ju vara att spara kvitton så man kan visa vilka kostnader man har haft, och sen också att tänka på, ja, det är ju endast arbetskostnaden som är avdragsgill, inte material, exempelvis om man har renoverat någonting.
Vi börjar närma oss slutet för det här avsnittet av Ekonomiakuten där vi har pratat om deklarationer. För att sammanfatta då, vad säger du, Frida?
Nej, men jag tänker att så här, kolla vad Skatteverket har för krav för att ge avdrag. Alltså, ofta har vi en liten övertro på vilka avdrag vi kan få. Det finns några stora avdragsområden. Har man sålt bostad exempelvis, har man rest mycket i jobbet och har man sålt av aktier från vanlig depå, ja, men då finns det avdrag att göra. Annars det är risken att man eldar för kråkorna. Man kanske inte får det där avdraget helt enkelt.
Jobba inte onödan. Vad säger du, Jan?
Ja, och inte glömma bort att för i princip varje område där det är någonting som man måste göra själv i deklarationen, så har vi en hjälptjänst eller en beräkningstjänst på vår webbplats.
Tack så mycket, Skatteverkets Jan Janowski, och tack Frida Bratt från Nordnet. Och du som lyssnar, Maila gärna dina frågor om ekonomi till ekonomiakuten@sverigesradio.se. Inspelningstekniker var Daniel Högberg, producent Erik Lagqvist och själv heter jag Maja Åström. Ekonomiakuten görs av SMT.
Och det finns ett nytt avsnitt att lyssna till i appen Sveriges Radio Play. Det handlar om att starta eget. Vad är bäst, enskild firma eller aktiebolag? Måste man ta hjälp med pappersarbetet och hur går det med tjänstepensionen? Experter är Mikael Nyman, chefredaktör på Pensionsnyheterna, och Tove Lindgren, jurist och forskare vid Stockholms universitet. Sök på Ekonomiakuten.
Hör saker andra inte hör, ser saker som andra inte kan se.
Jag är så pass psykotisk och så pass dålig att han behöver liksom in på akutpsyk.
Om det här händer ena dagen så känns det som att han borde inte kunna haft ihjäl sin pappa dagen efteråt. Liksom.
Mycket samtal emellan oss i panik.
Kaliber i appen Sveriges Radio Play.
Aprilskämt är ämnet i kvällens avsnitt av Vetenskapsradion. Först en bit ur det senaste avsnittet av Vetenskapspodden.
Nu börjar de krypa fram, de ulliga bulliga humlorna. Och ny forskning kan berätta när de kommer just där du bor. Men vad är det som gör att vi gillar humlor, även vi som tycker illa om eller rädda för nästan alla andra insekter? Och vad var det med humlorna som fick skådespelerskan Gabby Stenberg, känd från bland annat såpan Rederiet, att i ett evigt livsprojekt spela in deras ljud, skriva musik om dem och till och med konstruera ett musikinstrument där man kunde spela med humlesurr? Det här är en sång som hon har skrivit själv, om jag har förstått rätt.
Jag är en liten insekt och flyger här bredvid. Jag snurrar mina vingar, säg vill du snurra med?
Och för hennes del så började ju allt då med en sorts uppenbarelse en sommar.
Och vilken Gabby Stenbergs uppenbarelse var och om humlornas hemliga liv hör du i Vetenskapspodden i appen Sveriges Radio Play. Och nu, från 1 april förra året, här är Vetenskapsradion.
Irriterar du dig på svordomar i radion? Nu kan du äntligen slippa höra dem, åtminstone när du lyssnar digitalt, tack vare en ny funktion i appen Sveriges Radio Play som ersätter svordomarna med mildare uttryck. Och nu tar AI-tekniken steget in i matematikens värld genom tankeläsning. Lägg fingret på mobiltelefonen och tänk på en krånglig beräkning som du vill ha gjort och vips så får du svaret uppläst. Det här är Vetenskapsradion idag den 1 april. Och det datumet får dig kanske att ana att ingenting av det som jag just har sagt är sant. Något som är sant däremot är att det ska handla om aprilskämt. Vi ska få höra om hur traditionen kom till. Om vilket skämt som har utsetts till det bästa någonsin i världen. Och om hur aprilskämten har förändrats genom åren. Jag heter Björn Gunnér. Och vi börjar i tidningsarkiven.
Nu så har vi hittat en annons här i Dagens Nyheter från 1976, 1 april. Och det är då ett företag som heter Rema, jag tror inte det finns kvar, som gjorde bland annat räknemaskiner som var mekaniska. De gjorde nog skrivmaskiner och lite sånt där också. Men nu hade de introducerat på marknaden, enligt den här annonsen, Rema elektronräknare. Och den heter Dream Machine. Den är så intelligent och elektronisk att den känner vad du vill räkna. Bara du sätter fingret på universalknappen, som det kallades, överförs de omärkliga elektriska impulserna från din hjärna genom fingerhuden till räknarens elektronik. Den gör blixtsnabbt alla uträkningar du tänker på.
Det här är Jonas Engman, etnolog och intendent på Nordiska museet.
Jag vet inte om det var fler än jag som gick på det här, men jag faktiskt minns den här annonsen. Jag tyckte det var lite märkligt men rätt fantastiskt. Och jag tror det är precis så som många aprilskämt, speciellt i media, funkar. Att det går liksom lite över gränsen för våra föreställningar om vad som är möjligt eller inte. Den leker med den gränsen.
Gillar du den här?
Jag tycker det här är den är genialisk faktiskt. Jag tycker den är hur bra som helst. För den anspelar väldigt mycket på det som för den tiden var lite mystiskt men också lovande och lite hotfullt. Och det är det digitala. Och just det här med hela forskningen kring hjärnan och kommunikationen med hjärnan. Så man såg mycket om den typen av forskning. Och den driver också med naturvetenskapen så att säga. Eller vår bild av naturvetenskapen och teknologin. Och våra förväntningar på vad teknologi och forskning kan göra också. Nu är vi i min dator där jag har tittat i Kungliga bibliotekets mediearkiv efter 1 april skämt. Och där kan man ju titta, det är tillgängligt för alla, där kan man titta på alla dagstidningar i Sverige från, tror jag, om det är nu 1600-talet. Och då sökte jag på aprilskämt och april och då dyker upp en hel del faktiskt. Men det mesta som dyker upp är från sent 1800-tal och framförallt närmare vår tid här. Här råkar jag komma till någon sak som jag hittade från 1974. En annons från ett stort företag som gjorde hi-fi-anläggningar. Där står det världssensation. Första stereoanläggningen med dragspelsfilter som man slapp höra dragspel.
Vi sitter ju nu i forskarsalen här på Nordiska museet och här finns det en särskild låda bland alla de här arkivlådorna som vi har omkring oss som handlar också om aprilskämt där man kan titta lite längre tillbaka i historien tror jag.
Just det, precis. Är det så här med aprilskämt att i den svenska folkliga traditionen, om vi säger fram till sent 1800-tal, där hittar vi inte så mycket omkring 1 april faktiskt. Utan det verkar vara någonting som blir mer spritt under, låt säga, senare delen av 1800-talet. Det verkar inte ha gett något avtryck i alla fall. Och i forskningen har inte uppmärksammat det och i vårt material finns inte så mycket äldre. Det finns lite belägg från 1700-talet där det är en präst som beskriver att han har lurat församlingen genom att förlägga högmässan 1 april på morgonen tidigare så folk gick för tidigt till kyrkan. Och det är väl ungefär så tidigt som vi vet att det fanns. Förmodligen fanns det, men det är inte alls säkert att just 1 april var så viktigt. Många av de här skämten som dyker upp i beskrivningar som vi sen ska se, det är skämt som vi hittar i yrkessammanhang.
Om vi går och tittar på det då.
Det kan vi. Här är ett antal lådor med avskrifter från olika arkiv, mest vårt eget. Ska vi se om vi letar oss ner här till. Här är vi påsk och fastan. Det är inte helt en given ordning.
Alla hjärtans dag, skottårsbal, Narras 1 april.
Ja, precis. Här har vi Narras 1 april.
Kan vi ta fram den här lådan?
Vi tar fram den här bara. Så.
Den här bunten.
Den där bunten.
Kort där, okej. Okay.
Ja. Vi har en här som är från Dalarna. Och där beskriver man att 1 april var en riktigt skojardag. Särskilt smederna sökte narra varandra och ännu hellre smedkärringarna så grundligt som möjligt. Jag säger ingenting om själva skämtet. Vi kan se om vi hittar några sådana där.
Ja, där stod det att det stående skämt var att be någon hämta en bänktravare.
Ja, just precis. Bänktravare, och då är det någonting som alltså inte finns eller heter så. Och då är det ofta sånt som man möter i olika yrkessammanhang där man ber nya praktikanter och andra att hämta sådana saker som inte finns. Spikoljan till exempel och järnaffären och sånt där. Det är ett sätt att skola in människor i arbetslivet och yrkesrollen. Och alla ska egentligen ha lurats på det sättet någon gång. Det hör till liksom. Det är en sorts, ska vi säga, nollning eller något liknande. Ganska oskyldigt ibland. Alla de här skämten tror jag inte var så oskyldiga. Här är ett annat exempel. Ja. 1 april skulle man luras. Det här är från Gotland också, från Klinte socken. Enfaldigt folk kunde man då lura och gå och låna rumpedraget, rumpdraget eller något annat dylikt som ej fanns.
Och det här låter ju som en del skämt som ibland då kopplar till det du kallar nollning eller inskolningsritualer kanske. Mm. Och det låter också som saker man kanske gjorde på 1 april men kanske också annars.
Ja, så är det. Jag tror att det här går tillbaka på mycket av det vi ser i tidningarna idag och framförallt tidigare går tillbaka på en, ja, ska vi säga, folklig skämtkultur faktiskt, som vi inte så jättemycket har uppmärksammat i forskningen. Det finns en hel del kring roliga historier och skämt, men just den här typen av, ska vi säga, ritualiserad humor, det är inte så här väldigt uppmärksammat. Jag tror den fanns i fler sammanhang än vi tänker på.
Och från Sverige så finns det kanske inte några tidigare belägg för första aprilskämt än det här som du nämnde från 1700-talet med en präst som lurade församlingen att komma tidigare till mässan än vad som egentligen gällde. Men traditionen är ju äldre än så totalt sett. Vad vet du om var det här med att luras första april började och när var det?
Ja, alltså vi vet att vi har belägg från det, eller vi, men i Storbritannien så fanns det, England så fanns det åtminstone på 1500-talet. Och då hette det April Fool's Days. Och sen också i Frankrike så hette det Poisson d'Avril. Alltså fisk, aprilfisk helt enkelt. Och det där, varför just det fisk som associeras i det här, det finns ju ingen bra förklaring på. En förklaring har stött på som skulle kunna vara möjlig, men den är väldigt spekulativ. Det är ju att fiskarna då vaknar till liv under våren, men de är fortfarande tröga och dumma och lätta att fånga. Jag vet inte om det är en hållbar förklaring, men det är en ganska intressant förklaring faktiskt. Men det finns ingen bra förklaring till det. Vi har ingen bra förklaring till att det just heller är första april som blir den här dagen, utan det kanske är någon slags historisk slump.
Och man säger ju ofta i Sverige, april, april, din dumma sill, jag kan lura dig vart jag vill. Och där var ju fisken igen. Och det började då kanske i England. Ett av de första mediala aprilskämten är ju också just ifrån England.
Mm. Det stämmer, då blev människor inviterade att ta sig ut till ett fält någonstans, tror jag, utanför London. Där de skulle få se ett antal åsnor stå. Åsnorna då förstås var de själva, det förstod de inte. Och det kan man ju se att det skämtet är medialt, det finns alltså i tidningar. Och det dyker upp i Europa någonstans när tidningarna drar, alltså när man börjar se tidningar, när de är etablerade. Och gissningsvis 1700-tal, utan att jag egentligen känner till det närmare. Men vad vi ser i svenska tidningar, vi hade ju en stor tidningstillväxt från mitten av 1800-talet. Men det fanns ganska gott om tidningar även innan det. Och där man kan se att där refereras emellanåt aprilskämt. Men då är det inte svenska aprilskämt eller nordiska, utan då är det tyska aprilskämt. Som då man har noterat att den tyska pressen skämtar om saker första april. Och man ser också själva uttrycket aprilskämt, ja, detta är ett aprilskämt. Så på något sätt så måste det vara ganska etablerat i alla fall. Men när vi ser skämtande som den nordiska och svenska pressen själv skapar, då är vi en bra bit in på 1900-talet. Om jag minns rätt så är det 30-talet vi börjar se de första, men framförallt så dyker de upp under 60-talet. Och då handlar det väldigt mycket om teknologi. Jag skulle tro att en skjuts för de här aprilskämten, det var när det här berömda, som också är helt genialiskt faktiskt, när man lurade i folk att man kunde sätta en nylonstrumpa över tvn och på det sättet skulle man kunna få se tv i färg. Det där blev väldigt berömt faktiskt.
Och det här aprilskämtet att man skulle kunna göra sin svartvita tv till färg-tv då, vilket ju var väldigt önskvärt på den tiden med hjälp av en nylonstrumpa, det har ju faktiskt blivit utsett till världens näst roligaste aprilskämt genom tiderna på en lista som ett museum i USA har, det som heter Museum of Hoaxes, alltså museet för bluffar och skämt. Nummer ett ska vi ta en titt på, tänkte jag.
It isn't only in Britain that spring this year has taken everyone by surprise. Here in the Ticino, on the borders of Switzerland and Italy, the slopes overlooking Lake Lugano have already burst into flower, at least a fortnight earlier than usual. But what, you may ask, has the early and welcome arrival of bees and blossom to do with food? Well, it's simply that the past winter, one of the mildest in living memory, has had its effect in other ways as well. Most important of all, it's resulted in an exceptionally heavy spaghetti crop. The last 2 weeks of March are an anxious time for the spaghetti farmer. There's always the chance of a late frost, which, while not entirely ruining the crop, generally impairs the flavor.
Ja, det här är alltså en väldigt tjusig svartvit reportagefilm från BBC 1957. Och här kommer då våren tidigt och resulterar i en tidig spaghetti skörd och dessutom ovanligt riklig. Ja, det är det här skämtet går ut på. Och ja, det är verkligen gjort med stor ambition. De har varit och filmat på plats och fått folk att ställa upp här i svenska folkdräkter och går omkring och skördar.
Något som slår mig det är att den härmar alla såna här nyhetsreportage eller dokumentärer. Och inte bara en genre utan flera. Men det här nyhetsreportaget är lite mer djuplodande nyhetsreportaget. Med en rapp speakerröst också som är analytisk och förklarar allting. Det har varit en varm sommar och sådär. Sen har de ju dessutom varit så jäkliga så att de verkar ha hängt upp. Det är nog antagligen spagetti i inte bara ett träd utan en hel buskage. Fyllt av spaghetti som människor går och plockar och lägger i en korg som verkar precis som gjord för det här. Så att det är väldigt genomfört.
Och det här var ju tydligen någonting som väldigt många gick på då i England, Storbritannien på 50-talet. Vad tänker du om det?
Jag tänker på, det har att göra med att speciellt här i Norden, nu vet jag inte om just det här fanns i Norden, men jag skulle nästan tro att det här har gått in också i media i Sverige till exempel. Men vad vi ser här det är också att det här är efterkrigstid. Och världen öppnar sig. Vi blir mer och mer, vi pratar ju här i Sverige om då att vi blir mer och mer kontinentala. Vi började turista och det är så för engelsmän också. Att världen krymper och man prövar ny mat och vi vet inte riktigt vad det är för sorts mat. Och spaghetti då var ju jätteexklusivt i alla fall i Sverige. Eller ovanligt ska jag säga. Och säkert också i Storbritannien. Men, och så här vet vi inte riktigt. Hur det här tillverkas. Eller vi har nog läst att det görs av mjöl och sådär. Men här öppnas möjligheten att det kan vara växa från träd också. Och det är någonting som vi liksom inte har något motstånd emot. För vi vet inte. Det är inte så här, det är ingen ackumulerad självklar kunskap vi har. Att det inte skulle kunna vara så. Och då anspelar man på det här i ett enormt fint trovärdigt reportage.
And then the waiters enter bearing the ceremonial dish. And it is, of course, spaghetti. Picked earlier in the day, dried in the sun, and so brought fresh from garden to table at the very peak of condition. For those who love this dish, there's nothing like real homegrown spaghetti.
Nu lever vi ju i en tid med fake news och desinformation. Och de senaste åren har det ju sagts på flera håll att aprilskämten i media är på väg bort. Flera redaktioner har sagt att vi tänker inte syssla med det här längre för vi vill inte äventyra vår trovärdighet i den här nya situationen. Vad tänker du om det? Finns det en framtid för det mediala aprilskämtet?
Jag skulle gissa det, men det ska bli väldigt intressant att se. Därför att dels handlar det just om media och så den etablerade kunskapen så att säga, dess trovärdighet. Och vi ser ju samma tendenser tycker jag, inte bara i media, journalistik utan också i en del forskning och sådär. Att vem som helst kan utropa sig som expert på saker som människor har ägnat decennier åt och studera och analysera. Så att det finns fler aktörer på scenen som gör anspråk på att sitta inne med kunskapen. Det har alltid funnits det skulle jag säga, men nu tycker jag det finns på ett annat sätt och de gör sig gällande i den här typen av medier och blir väldigt bra på hur man bygger upp medieberättelser i sociala medier och annat.
Och när det gäller då mediala aprilskämt, var hamnar det i det här?
Jag skulle säga att idag så tycker jag att vi kan använda dem som en slags språngbräda för att föra den här diskussionen faktiskt om hur ser ett påhittad nyhet ut eller påhittad information ut om forskning eller sådär. Jag tror att samtidigt så är det någonting som finns i alla fall om man ser den här BBC och svensk media fram till för några år sedan. När man gör de här aprilskämten så bygger det som jag ser på att media också har en väldigt stor, vi har tillit till media, därför kan vågar media till och med skämta om det. Och en viktig sak sen det är att man faktiskt får lösningen dagen efter eller ett par dagar efter där det faktiskt står att det här var ett aprilskämt. Man låter det inte bara åka iväg. Det skiljer ju från det vi kallar fake news och sådär. Men jag tror att på ett plan så tror jag att aprilskämt skulle kunna förstärka medias trovärdighet om man hanterar det. Man blinkar till sin publik och säger ännu mer, titta, ni kan lita på oss. Vi hittar på, men vi vet när vi hittar på. Och vi har också sen lösningen på det. Vi ger er facit. Det tror jag är en möjlighet i alla fall. Men det återstår att se vad som händer med det.
Förresten, använder du appen Sveriges Radio Play någonting?
Ja.
Gör det?
Ja.
Har du fått den nya versionen?
Nej, det tror jag inte.
För den har ju nämligen, det har varit efterfrågat av lyssnarna, det är så mycket svärande i radion. Men nu finns det någon funktion som man kan liksom få svordomarna utbytta mot annat språk.
Äntligen, säger jag. Det har jag väntat på länge.
Den gick du inte på?
En sekund gjorde jag.
Ja, jag tyckte i alla fall det kunde vara värt ett försök att lura etnologen Jonas Engman, intendent på Nordiska museet. Kanske gick det bättre första gången som det här skämtet gjordes, för jag har faktiskt snott det och gett en lite modernare touch bara.
Svordomar är inte vackert. Å andra sidan är det inte lätt för skådespelare och uppläsare att riktigt leva sig in i sin uppgift om det ska strykas och mildras och stätas över i manuskriptet. Nu är problemet emellertid löst. Tack vare svordomskompressorn.
Det är radiolegenden Sven Jerring som lanserar svordomskompressorn för radion i Ekot den 1 april 1943. Och särskilt i radioteatern verkar det som att den kunde behövas.
Även de mustigaste repliker blir helt ofarliga om de på sin väg mellan mikrofonen och högtalaren passerar genom svordomskompressorn, som automatiskt ersätter varje kraftord med det ofyllda ordet hoppsan, till yttermera visso framsagt av en mild damröst. Jag har här ett saftigt avsnitt av en Albert Engström-historia inspelat, och den skivan spelar jag nu först upp utan att ansluta svordomskompressorn.
Han tog liten den jäveln och klämde mig i huvudet så att döp som ett svin, men jag ska jävlar.
Nu spelar jag samma skiva om igen, men kopplar först in svordomskompressorn.
Han tog liten den och klämde mig i huvudet så jag stöpt om ett svin, men jag ska...
Inget svavelos och högtalarna längre. Ingen fara för den rena atmosfären i hemmet.
Och ingen sanning i det hela då heller. Du har hört Vetenskapsradion om aprilskämt. Producent Camilla Widerbäck. Jag heter Björn Gunnér.
Det är dags för Tankar för dagen med filmregissören och författaren Zanyar Adami.
70 skott avfyrade ekandes på campus Risbergska där lärande förbyts till förfäran. Liv som blir till lik under de 3 timmar som rinner från skotten till undsättningen. Tänkte Elsa till Clay på vem som skulle ta hand om hennes 4 barn. Tänkte Sally Miskev på sin festmö och bröllopet som skulle bli en begravning. Vad skulle röra sig i ditt huvud de där sista minuterna? Jag vill inte tro att Elsas hudton hade något med saken att göra eller att Salims hårfärg skulle vara skäl att förgöras. Jag vill leva i tron att rasism inte var motivet, att gärningsmannen tog livet av människor utan något givet sikte på melanin. Men ändå rinner gammal rädsla från 90-talet i mitt blodomlopp då en röd laserstråle riktad mot min kropp kunde bli min död. Då hetsen mot invandring eskalerade i mordbränder på flyktingboenden, stålhette sparkar från skinnbulor, gevärskulor mot svarthåriga. De 70 skotten som avlossades i Örebro ekar i historien. 10 år har passerat sedan skolattentatet i Trollhättan som skördade 3 liv. Ännu en man som mördade med sikte inställt på mörka kroppar. Då som en reaktion på flyktingvågen som svepte hit med Elsa Teklaj och Salim Iskef. De som flytt förföljelser för att finna en fristad i Sverige. Ett decennium för det mardrömska att sakta falla i glömska i vår önskan att lämna det hemska bakom oss. 70 skott mot vår samhällskropp som försatte oss i chock. 1000-tals strupar som stockade sig. Litervis med tårar som rann ner för kinder, massivt med ilska som brann i bröstkorgar. Mörkret föll och ett ljus hav formade sig utanför Risbergska, men 1000 ljus kunde inte värma i den isande februarikylan i ett allt kallare Sverige. Ett hjärta av sten var ditlagt och jag undrar hur ett hjärta kan stelna så pass att det skjuter 10 människor och sig själv. Gravljusen fladdrade, kippande efter att få lysa. Ljusen flimrade av en vindpust, en låga upphörde, röken virvlade och uppgick i intet. Stearinet rann ner och stelnade sakta på asfalten likt en vit pärl. På skolgolven var 70 tomhylsor efterlämnade av en man tömd på medmänsklighet, fientlig mot fred, urholkad på kärlek. Ljushavet har slocknat, smärtan har städats undan i våra mörka vrår. 56 nätter har passerat sedan de 70 skotten och utanför Risbergska brister knoppar och fåglarna kvittrar försiktigt. Våren smyger sig fram och tinar ett stelfruset land med sina solstrålar och varma vindar. Det gryende ljuset påminner oss om att vi alla hör ihop i en osynlig väv av samhörighet, spunnen av vänlighet. Skotten får inte släcka vår tro, få oss att stelna i våldets grepp eller nedslås i mörker. Vi är alla anhöriga till de 10 offren och kan hedra dem som våra egna systrar och bröder. Visa att deras död inte var förgäves, utan förenade oss i att stå upp för medmänsklighet, för fred, för kärlek.
Det var tankar för dagen med Zanyar Adami. Och nu, klartext.
Du lyssnar på klartext, nyheter på ett enklare sätt. Regeringen och Sverige har fått en ny jämställdhetsminister. Hon heter Nina Larsson och tillhör partiet Liberalerna. Nina har tidigare suttit i riksdagen och hon har också varit Liberalernas partisekreterare. Så här presenterar hon sig själv.
Jag är liberal feminist. Jag är mamma till 2 dansande döttrar. Jag är erfaren chef och ledare. Jag är också jägare och före detta officer.
Och så här säger Nina Larsson om jämställdhet som politisk fråga.
Jämställdhet är ingen lyxfråga som man viftar bort när tiderna är svåra och när hoten ökar. Tvärtom. Jämställdhet är bland det svenskaste vi har, en grundläggande del i vår demokrati och vår frihet. Och det har som mycket annat sin grund också i en väl fungerande skola.
Det sa Sveriges nya jämställdhetsminister Nina Larsson, Liberalerna. Träffpunkten Hjärnkontakt i Gävle har en plats där personer som fått en hjärnskada kan träffas. En hjärnskada kan man till exempel få om man trillar och slår sitt huvud hårt. Så blev det för skikrossstjärnan Anna Holmlund.
Ja, alltså, det är typ som att börja om från början. Alltså, jag kunde ingenting. Alltså, jag kunde inte äta själv ens. Jag kunde inte spola själv. Jag kunde ingenting. Så jag hjälpte med allting och det var det jobbet.
Det var för 9 år sedan som Anna kraschade i backen när hon tränade. Hon fick en allvarlig hjärnskada. Anna behövde börja om från början. Hon behövde till exempel lära sig att prata och äta igen.
Så man får lära sig saker och ting annorlunda.
Marie Bengtsson på träffpunkten Hjärnkontakt i Gävle berättar att det då kan vara viktigt att ha en plats att träffa andra med hjärnskada.
Man behöver ha ett ställe där jag får träna på att vara mitt nya jag. Där jag inte blir bedömd eller förlöjligad, utan jag får vara den jag är. Jag får prova kanske mitt nya tal. Hur är jag när jag ska äta tillsammans med andra? Och framförallt det här med social gemenskap. Att man faktiskt får möjlighet att träffa nya vänner. Och det är också bra för hjärnan att läka tillsammans med andra.
det var P4 Gävleborg som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Organisationen RFSU Malmö har tillsammans med Lunds universitet gjort en undersökning där man har ställt frågor till personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Frågorna i den här enkäten handlade bland annat om sex. Håkan Persson från Landskrona svarade på undersökningen.
Jag tror att många liksom kanske tycker att det ämnet är pinsamt. Det tyckte inte jag.
Frågorna handlade dels om personernas sexliv, om och hur de har sex. Men frågorna handlade också om sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande. Alltså olika typer av sex när man inte vill. Kanske om någon har tvingat en göra saker man inte vill. För experterna som gjorde undersökningen var det viktigt att frågorna var enkla att förstå och att de inte var för många. Tidigare undersökningar har varit för svåra, tycker Håkan Persson.
På är det sådana frågor, liksom jättesvåra frågor, så kanske man misstolkar det och svarar fel.
De besökte också dagliga verksamheter och andra mötesplatser. De ville få in de här svaren för att bättre kunna ge hjälp och stöd till personer som vill ha det. Det är första gången man gör en sån här undersökning som riktar sig till personer med IF. Becky Nelson jobbar på RFSU.
Nu kan till exempel Region Skåne eller Folkhälsomyndigheten eller en förening som jobbar med sex- och hälsofrågor, då kan de bättre planera en insats eller en information som man kan ge till personer som skulle behöva anpassat stöd.
Det var Madeleine Fritsch-Lärka på P4 Malmöhus som intervjuade. Klartexts reporter var Elias Andersson. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson. Trevlig kväll.
Ekonyheter. Finland öppnar för att militären ska få använda så kallade truppminor igen. Och den finska regeringen har inlett en process för att dra sig ur det internationella Ottawa-avtalet som förbjuder lagring, produktion och användning av personminor. Anders Adler-Kreutz från Svenska Folkpartiet förklarar regeringens beslut.
Allt bottnar ju i den förändrade värld vi lever i. Vi gick in i avtal i en helt annan värld än den värld vi lever i idag. Och Rysslands anfallskrig är förstås den stora orsaken.
Den finska regeringens beslut baserar sig bland annat på Försvarsmaktens utredning som pekar på att minor behövs för Finlands försvar. Finland har NATOs längsta landgräns mot Ryssland och minor beskrivs som tekniskt enkla att använda, går snabbt att tillverka och bidrar effektivt till att fördröja en angripares framfart. Beskedet är dock kontroversiellt eftersom personminor, som också kallas land- eller truppminor, anses utgöra en stor fara för civila.
Samtidigt som vi först ser att det här är inte oproblematiskt, Finland står starkt bakom den världsordningen där man försöker skapa säkerhet genom så här avtal, och därför har det också varit en gedigen process bakom det här.
Över 160 länder har anslutit sig till Ottawa-avtalet som slöts 1997. Ryssland, USA, Indien och Kina har dock aldrig skrivit under avtalet, och härom veckan meddelade även Polen och de baltiska staterna att de lämnar överenskommelsen med hänvisning till ökad krigsoro och hotet från Ryssland och Belarus. Carina Holmberg, Helsingfors.
Det pågår samtal med potentiella köpare av konkursade Northvolts batteriproduktion. Och enligt flera medier så ska ledningen under ett personalmöte igår ha sagt att en mycket intressant aktör gjort ett besök på batterifabriken i fredags. Vad det handlar om för aktör är ännu oklart. Ett spår som konkursförvaltaren jobbar med är att sälja stora delar av verksamheten till en enskild köpare. Imorgon onsdag så inför USAs president Donald Trump tullar på varor från andra länder. Enligt Vita huset så kommer tullarna träda i kraft omedelbart efter att de tillkännagivits imorgon kväll svensk tid. Förutom tullar på bilimport så har Trump nämnt tullar på datachip, läkemedel och timmer. En patient på Akademiska sjukhuset i Uppsala fick för mycket syrgas och dog. Den här patienten kom in med infektionssymptom och andningsbesvär och vårdades i 46 timmar på akutmottagningen. Under de sista 12 timmarna så fick patienten en för hög dos syrgas och avled. Händelsen har nu anmälts enligt Lex Maria, där rapporterar P4 Uppland. Ekot, Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
Har byråkratin inom offentlig sektor ökat på bekostnad av kärnverksamheten? Ja, det ska vi höra mer om strax när vi återutsänder förmiddag med Jack Lantz.
P1 Dokumentär.
Flyttgubbarna i sin bransch är så här att du trivs med det eller så hatar du.
Ytterst få vad man då samhället kallar normala människor.
Uffe och Pygge. Flyttgubbar forever.
Står till han springer naken ut där. Han gör det direkt, alltså han bryr sig inte, han har inga hämningar.
Så här, han går vänster så går jag höger enbart för att störa mig.
Lyssna på P1 Dokumentär i appen Sveriges Radio Play.
Så att Tim kan göra en tjockis. Aldrig.
Du är smällfett.
Tack.
Den offentliga sektorn. Den beskylls ibland för att vara den ofantliga sektorn. Det har gjorts många försök att effektivisera den. Men ändå verkar det som att byråkratin bara blir större och större. Varför växer administrationen trots alla försök att få det offentliga att fungera mer som näringslivet? Var kommer alla ekonomer och HR-personal och chefer ifrån? Och vad är en bra byråkrati? Du lyssnar på förmiddag med mig, Jack Lantz. Med mig här i studion sitter två professorer. Patrik Hall, professor i statsvetenskap vid Malmö universitet. Välkommen hit.
Tack.
Och Johan Alvehus, professor i tjänstevetenskap vid Lunds universitet. Välkommen.
Tack, tack.
Så vi har alltså två professorer och vi ska i 35 minuter prata om byråkrati. Hur kul kan det bli, tror ni?
Väldigt roligt. Många är väldigt intresserade faktiskt.
Mm. Ja, förvånansvärt. Skrev en bok tillsammans med en kollega, Gustav Kastberg-Weiserberger, som kom förra året, som heter Administration i offentlig sektor. Så tittade en av mina barn på den här boken och sa de, pappa, du har skrivit världens tråkigaste bok. Men det verkar faktiskt inte vara så, utan jag tror du delar min erfarenhet där, Patrik, att man pratar om det här, man skriver om det, så får man oerhört engagerad respons faktiskt.
Mm. Och ni har själva valt det här ämnet som ert forskningsämne båda två. Hur kom det sig, ja, Patrik?
Tyckte det var spännande det här med staten och styrning och organisation, och sen har jag bara blivit mer och mer indragen i det. Jag har hållit på med många aspekter av byråkrati, även möten ju, som ju är någonting som präglar byråkratin väldigt mycket, i kanske lite för stor utsträckning.
Mm-hmm. Ja, det är faktiskt det vi ska börja med. Om vi börjar med dig, Patrik Hall. Du har precis släppt en bok som ligger här framför dig, där det står på framsidan: varför ökar den offentliga byråkratin i Sverige? Vad är det du menar när du säger att byråkratin i offentlig sektor ökar?
Ja, det är att vi får en högre andel byråkrati sedd som personal då i offentlig sektor. Det innebär alltså att fler kontrollerar, administrerar, organiserar verksamhet i relation till kärnverksamheten. Så att, balansen mellan byråkrati och kärnverksamhet har förändrats till att det har blivit mer byråkrati och mindre kärnverksamhet.
Kan du beskriva lite grann vilken omfattning så folk förstår hur mycket mer byråkratiskt det har blivit?
Det är ju ingen revolution, utan man kan se en successiv förändring över tid liksom, där fler och fler har den här typen av byråkratiska positioner. Liksom. Och det går ut över kärnverksamheten, tror jag, när fler och fler styr och administrerar och organiserar. Så blir ju kärnverksamheten utsatt för detta, och då blir även kärnverksamheten byråkratisk på sätt och vis, för att många måste rapportera tillbaka och sådär och göra saker som byråkratin bestämmer.
Vad är det för yrken som har blivit fler, de där som administrerar?
Ja, chefer har blivit fler, men sen har det ju kommit en del nya yrken, alltså HR, kommunikatörer, men också ja, vi själva, statsvetare. Sådana som vi utbildar hos oss på universitetet, den typen av yrken har blivit mycket vanligare. Och man kan säga att folk som sysslar med administration och byråkrati idag är mycket mer välutbildade generellt än tidigare. Men att förr i tiden hade man kanske sekreterare eller folk som hade lite, jag ska inte säga att de är enkla, men de krävde inte någon högskoleutbildning. Så, va? Medan idag är byråkraterna väldigt välutbildade, vilket är skillnad mot tidigare.
Mm. Varför är det så här då? Varför har de blivit så många fler?
Ja, de har ju gått våra utbildningar. Det är det generella svaret. Alltså, vi ser en tendens i hela västvärlden med att folk läser vidare mycket mer vid universitet. Så det gäller inte bara Sverige. Och man studerar ämnen som har med organisation att göra väldigt mycket. Jag har ju ett begrepp som jag kallar för organisationsprofessionella. Det vill säga att man är expert på organisering och styrning. Medan vanliga yrkesprofessionella, då det är som typ läkare, sjuksköterskor, lärare, jägmästare och så vidare, som är liksom specialister på ett visst ämne. Liksom, medan de här organisationsprofessionella är då experter på organisering. Mm.
Vad tror du att de tänker sig när de väljer att utbilda sig inom det här?
Ja, det är svårt att säga. Men jag tror lön allt mer är en faktor faktiskt. Jag vet på vårt introduktionsmöte, på vårt förvaltningsprogram nu i höstas, så fick jag för första gången frågan, och det är alltså första dagen, från en student att vad kommer jag tjäna när jag har gått det här programmet? Så att lön och karriär tror jag, inte bara givetvis, men det kan vara en faktor i alla fall.
Mm. Och hur kommer det sig då att de får högre lön, de här organisationsprofessionella, än de som gör själva jobbet, så att säga?
Alltså, jag som professor och även läkare och sådär, jägmästare och sådär, tjänar ju bra, va? Men de ligger ändå rätt så högt i lön, de här organisationsprofessionella. En HR-person och en kommunikatör tjänar som en gymnasielärare idag, va? Och det tror jag var otänkbart några decennier tillbaka i tiden att en administratör på den nivån skulle känna lika bra som gymnasielärare. Så det är ändå relativt hög lön.